Det finns massor med försök, eller ett antal stora försök, med att ha AI som hjälper elever, att stötta elever i lärande. Följer elever, utmanar elever där elever behöver just utmaning, stötta där det behövs extra stöttande. Känner till elevernas intressen och liksom kan coacha eleven en till en. Som drottning Kristina hade, men liksom sin personliga instruktör och lärare.
Välkommen till Natur och Kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
Idag sitter vi i Gamla stans bokhandel i Stockholm och vi har faktiskt för ovanlighetens skull publik idag, så jag tänkte vi skulle börja med att säga hej publiken, kan ni hälsa på lyssnarna?
Hej!
Och dagens gäst är Johan Falk som har skrivit boken AI för nybörjare. Jag heter Niklas Gårdfelt Livi och jag är förläggare på bokförlaget Natur och Kultur. Jag har den stora glädjen att vara just Johan Falks förläggare i det här fallet. Välkommen till podden, Johan.
Tack, jättekul att vara här.
Vi pratade lite innan här och jag tänkte att det bästa sättet vi kan göra är att följa upplägget på boken. Och när vi träffades, eller när vi hördes första gången du och jag, så var din struktur kanske inte riktigt lika strukturerad som den nu är. Men vi valde ett ganska så pedagogiskt enkelt upplägg för att boken skulle bli så begriplig som möjligt och för att man skulle förstå så väl som möjligt. Det vill säga, alla vet inte vad AI är, men vi hör det hela tiden och vi vet att det är något vi måste förhålla oss till. Men vad är det för någonting? Hur kan man avgränsa det och begripa det på ett enkelt vis? Där börjar boken. Sen så går boken vidare i ett sjok som handlar mer om de verktyg som finns tillgängliga för vem som helst i stort sett och vad man kan använda dem till. Du diskuterar också vad AI används i för olika branscher och på olika vis i det kapitlet. Och sen avslutar du med ett avsnitt där du är mera visionär och där du tittar framåt. Och jag tänkte vi ska följa det upplägget nu så att även podden blir någorlunda begriplig. Så Johan, vi börjar med den här lilla frågan. AI.
Vad är AI?
Vad är det?
Och det finns ju inget riktigt svar på det. Det elaka svaret är att AI, det är ett buzzword som man använder nanoteknik för ett tag sedan eller tvärvetenskaplighet och sånt där för att få forskningspengar eller så. Men det är ju inte bara ett buzzword. Men det saknas en bra definition av ordet AI, eller begreppet AI, alltså artificiell intelligens. Det är det som vi blir förvånade av att datorer kan göra. Och det är vi förvånade över ett tag och sen så har vi vant oss och då är inte det AI längre. Då kallar vi inte det för AI längre. Men den AI-våg vi ser nu, den handlar mycket om det som heter chattbottar och stora språkmodeller. Och det är alltså datorprogram som beter sig nästan som att de kan tänka. De pratar som om de vore människor.
Ja, och det avgörande ögonblicket och varför vi nu upplever den här vågen av böcker är inte riktigt en del av vågen, men åtminstone diskussioner om AI är ju för att vi nådde fram till en punkt som en väldigt visionär person för länge sedan, som heter Alan Turing, nämnde i relation till datorer och deras tänkande, om vi nu säger det. Skulle du kunna berätta lite grann om vad Turing-testet är och varför vi nu är där?
Ja. Alan Turing hade då en tanke om intelligenta datorer, datorer som kan tänka. Vad betyder det i förlängningen? När kan vi säga att en dator kan tänka eller är intelligent? Och hans lite fiffiga sätt att förhålla sig till det, att när man, om vi inte kan skilja det som, eller om vi har en maskin och en människa och vi ställer frågor till dem och vi inte lyckas gissa vilken som är maskin eller människa på svaren vi får, då måste vi säga att maskinen är intelligent. Man skulle kanske kunna komplettera med att människan är ointelligent annars eller så. Men det är det som man kallar för Turing-testet.
Ja, och som förläggare så har jag blivit någon slags ofrivillig expert på AI. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Och i min egen användning av AI, om vi utgår från där vi är nu i samtalet, så har jag börjat känna lite så här att, ja, Turing-testet pratar jag om nu. Att i början så blev jag otroligt paff. Men nu när jag använt det under en ganska lång tid så börjar jag tycka, ja, fast hörru du, botten, du är ganska korkad.
När man gräver lite djupare så märker man att på vissa ställen så kommer man ner till botten ganska snabbt. På andra ställen så är det mycket djupare. Det kan man få liksom ha långa diskussioner, djupa diskussioner med en AI.
Mm.
Och annars inte.
En annan sak som är viktig att tänka på när det gäller AI, det är ju att vi har ju egentligen badat i AI under en ganska lång tid. Men det är bara det att vi inte riktigt har tänkt på det som AI.
Just det, för AI är ju inte, eller har ju funnits jättelänge. När vi har stavningskontroll, stavningsförslag i telefonen när vi skriver, så är det AI som finns där. När vi har spamfilter i vår mejllåda, ja, då är det AI-algoritmer som ligger där också. Och det finns på massa andra ställen. Och det tänker vi inte på som AI för att vi inte är imponerade av det längre och tycker att det är naturligt att datorer kan göra sånt. Så att, då kallar vi det inte för AI. Men när det dök upp att, och kolla här en dator som kan hitta den kortaste vägen eller ett bra sätt att köra från A till B, så kändes det som en AI som gör det.
Mm.
Och nu är det bara självklart.
Ja, ska vi gå vidare till del två i boken och del två i samtalet. Det vill säga hur, boken heter ju AI för nybörjare. Så om man då är en nybörjare, var någonstans ska man börja, tycker du?
Man ska börja med att testa själv. Det finns inget bättre sätt att börja förstå vad det här är för någonting. Gå till någon chatbot-sida och det finns flera stycken. Törs jag nämna varumärken?
Jajamän.
ChatGPT är ju den vanligaste, största tjänsten. Jättebra ställe att börja på. Man kan skapa ett konto utan att det kostar någonting och börja testa. Det finns också Bing och Bard och ett antal andra som man kan köra med. Och sen bara börja prata med den. Och då måste man komma ihåg, eller då är det viktigt att tänka på att man ska inte se det här som en sökruta där jag letar upp svar från nätet eller ett uppslagsverk där jag tar reda på saker, utan det är en konversationspartner. Du börjar prata med den och får någonting tillbaka och du kan be den göra saker, berätta om saker, eller här är anteckningar jag har, kan du renskriva dem åt mig eller översätta dem till Pashto eller någonting sånt. Så gör den det.
Ja, och en sak som jag lärde mig av dig och boken var att använda en bot som ett slags bollplank.
Mm.
Men då gäller det ju att man promptar rätt. Och prompta ska du få förklara efter att jag har sagt det ordet. Det är oerhört opedagogiskt av mig att nämna ett ord innan det förklaras. Men nu gjorde jag det. Jag är själv skönlitterärförfattare och jag kunde inte komma på att jag skulle lösa en scen. Och då frågade jag ChatGPT. Kan du ge mig 10 olika förslag på var den här scenen ska utspela sig? 9 förslag var alldeles fantastiskt urusla. Men ett förslag var helt lysande. Och så slapp jag fundera på det. Apropå att hur man kan använda AI. Och nu ska du göra det som jag inte gjorde. Nämligen förklara, vad gör man när man promptar?
Prompt är det här fina ordet för att skriva någonting till en chatbot. Och det kan vara väldigt basalt. Liksom, ge mig 10 förslag på det här, punkt. Eller så kan man skriva något väldigt långt invecklat. Så här, du är en expert på de här sakerna. Du ska tänka igenom det här ordentligt innan du ger ett svar och du måste alltid kontrollera det här och sen kommer det man vill att den ska göra.
Ja, och en viktig poäng som du brukar prata om, det är att det gäller också att förstå att det här är inte en sökmotor. Man måste behandla det på ett annat sätt än en sökmotor.
Ja, det finns olika sorts chattbottar, men de flesta chattbottarna, de har bara en språkmodell som driver den texten som kommer tillbaka. Och den texten är inte grundad i vad som är sant eller falskt. Utan den ger naturlig text tillbaka. Man skulle kunna jämföra med att man får en liten melodi. Och sen så säger man, hur kan den här melodin fortsätta? Och sen så kan man improvisera på det lite grann och få en slinga från det där. Och det är vad de här chattbottarna gör. Och så bara, nej men den här melodin blev fel. Nej men vadå fel melodi? Det gav mig någonting att improvisera utifrån. Jag gjorde det. Och så gör chatbotarna. Du gav mig text, jag ger dig text som låter naturligt tillbaka på det här. Och det kanske finns liksom rena lögner i det här och galenskaper. Men i chatbottens värld, eller språkmodellernas värld, så finns inte sant eller falskt. Nej. Och det är viktigt att veta.
Och apropå det då, sant eller falskt, så blir det en någorlunda naturlig övergång till utbildning och skola.
Mm.
Det här är något som har fått väldigt omfattande konsekvenser redan i svensk utbildning. Och då pratar vi från de lägre stadierna genom gymnasiet och upp på högskolan. Universitet och högskolor har krismöten kring hur de ska fundera kring examination av studenter och så vidare. Några korta ord, vad tänker du om AI och utbildning just nu 2024 i januari?
Första vågen handlade om elever och studenter fuskar, vad ska vi göra? Och det är fullt naturligt att man tänker på det, och sen så kommer diskussioner efteråt, hur kan vi jobba med bedömning när vi liksom inte kan använda inlämningsuppgifter på det här viset längre. Men efter det så tänker jag att den riktiga frågan kommer. När vi vet att elever och studenter måste jobba hemma för att lära sig allt det som behövs, för att skoltiden räcker inte. Hur får vi dem att göra det om vi inte kan säga att ditt betyg hänger på det här? Vi måste på något vis då äntligen kanske styra skolan till att du behöver lära dig för att du vill lära dig. Det är det som vi måste motivera eleverna med. Och det är jättesvårt. En lång resa att gå. Och det handlar inte bara om hur skolan ser ut, utan hur samhället ser ut också.
Mm.
På högskola, de här chattbottarna kan ju få höga betyg på examensprov. Och det är också spännande. Och då väcker det frågan, hur ska vi ha examensprov nu? Ska vi ändra frågorna? Hur ska vi se till att vi kan liksom ha grejer som inte bara... som chattbottar inte kan svara på rakt av. Men frågan efter det blir ju, vad ska vi undervisa om? Undervisar vi om rätt saker? Om det som chattbottar, liksom en dator kan göra, blir inte alls meningsfullt på samma sätt att undervisa om. Vissa saker, absolut jätteviktigt att man lär sig ändå. Andra saker, när man lägger det på datorer istället. Och det är en resa som bara börjat.
Det är en resa som har börjat, och vi tittar alltid framåt, in i framtiden när vi pratar om AI. Från min horisont och med min nördiga värld, så kan jag inte se det som något annat än att vi är också på väg med i väldigt snabb hastighet bakåt i historien. Vi är tillbaka i den grekiska akademin där man lär sig genom att visa för någon som kan betydligt bättre, som ställer väldigt kluriga frågor till en, och man tvingas redovisa på ett sätt att man har förstått vad det är som man ska lära sig.
Och i den bästa av världen så blir det liksom människorna tillsammans och lärandet på ett annat sätt än om man ska sitta och kryssa i flervalsfrågor i en stor skrivsal.
Ja, och det är ganska roligt, kan jag tycka, att försöka se väldigt positiva tecken med den här utvecklingen. Och ett sånt kan jag ju då se är också det som du redan var inne på, och det som de här grekerna som vi nu pratar om. Tänk att de fattar någonting som uppfann vetenskap och sport och konst och sånt där. Underligt. De hade ju hela tiden en livaktig diskussion kring vad är det vi ska lära oss? Varför då? Vad ska vi ha det till? Hur gör det en till en bättre människa?
Mm.
Så att de här frågorna kanske AI delvis kan låsa upp för oss igen. Mm. Tänker jag.
Det tror jag absolut. Om jag får fylla på. Och vi kommer utmanas ännu mer där, för den här tekniken fortsätter att röra på sig. Vi kommer ha... Det finns massor med försök, eller ett antal stora försök, med att ha AI som hjälper elever, att stötta elever i lärande. Följer elever, utmanar elever där elever behöver just utmaning, stötta där det behövs extra stöttande. Känner till elevernas intressen och liksom kan coacha eleven en till en. Så som man kan ha, som drottning Kristina hade, med liksom sin personliga instruktör och lärare. Så skulle alla kunna ha det. Och det blir ju jättespännande, och det ställer... väldigt mycket överända med hur skolan fungerar idag.
Ja, eller så blir det ett slags erkännande av Sokrates, att han hade rätt från allra första början. Då tycker jag att vi rör oss till del 3. Så nu får vi spänna fast säkerhetsbältena och titta lite framåt då. Öppen fråga igen, Johan. Utifrån att du har örat mot rälsen i den mån det går, eftersom det här tåget går väldigt, väldigt snabbt. Vad ser du inom den närmsta framtiden om vi väljer att hålla oss till ett tidsspann på, säg, 5-10 år?
Det går inte att se 5-10 år framåt. Och det är en utmaning, ett jätteproblem med det här området. För det är teknik som betyder så otroligt mycket för samhället. Jag hörde i morse eller om det var igår morse, spelar mindre roll. Jag var tvungen att lyssna 3 gånger på ett poddavsnitt, 7 minuter, där de sammanfattade olika saker som sades vid Världsekonomiska forumet, en massa rapporter som har släppts. Intressantaste grejen var 40% av tusentals vd:ar som hade varit med i en undersökning säger att om 10 år så kommer mitt företag antingen ha ändrats mycket eller så finns det inte kvar på grund av AI. Och det, jag tror var 6000 någonting vd:ar över världen som man hade haft med i den undersökningen. Det är sånt som många upplever är på väg att hända nu. Och vi vet inte vart det tar vägen, vi vet inte hur fort. Men vi vet att 2019 så kunde de bästa språkmodellerna för det mesta räkna till 10. Men inte alltid. 2023 så tar de då, får de höga betyg på examensprov. Om det fortsätter i samma tempo så går det ändå inte att säga vad det betyder 4 år framåt. För det, jag vet inte liksom hur man extrapolerar det. Då betyder det att vi har saker som har passerat mänskligt tänkande förmodligen. Mänsklig tankeförmåga är snabbare och smartare än vad vi är. Och i ett sånt läge så ställs vårt samhälle över ända.
Ja, och då kommer vi in på mina 2 avslutande frågor. Den ena är just det du är inne på. Är det här en revolution? Kommer allt bli annorlunda nu på samma sätt som när internet till exempel bröt igenom på bred front? Är vi vid ett vägskäl?
Förmodligen är vi det. Det finns vissa tecken på att det vi ser nu i teknikutvecklingen håller på att plana av. Det är svårt att få ut så mycket mer av de här språkmodellerna, även om man gör dem större och starkare. Det är mycket möjligt att det är så. Då har vi fortfarande liksom all den teknik som väntar, som redan finns nu, men väntar på att börja omsättas. Och det i sig är disruptivt. Men det är också möjligt, det finns tecken på att vi har nya genombrott, djupa tekniska genombrott på gång. Och i så fall kommer det att fortsätta att accelerera. Och då har vi ännu mer förändringar på gång. Så ja, det här är, jag vet inte om man ska kalla det för en revolution eller något sånt, men disruptivt. Det här kommer att ändra mycket. Jag tror att det är rimligt att jämföra med elektriciteten.
Mm.
Men mycket snabbare implementerat än elektriciteten.
Ja, och då kommer min sista fråga. Om vi gör en liten glidning mot sociala medier, så var det från början ganska uppenbart ett ganska tydligt narrativ kring att det här kommer att föra världen närmare varandra. Det här kommer föra oss närmare varandra. Det här kommer öka samhörigheten. Det blev inte riktigt så.
Inte bara i alla fall.
Nej. Det blev så delvis, men det uppstod också problem som ingen hade förutsett. En intressant spaning jag har hört om AI, det är att risken är inte att datorer börjar tänka som människor, utan att människor börjar tänka som datorer. Hur ser du på det som en avslutande fråga här i podden?
Jag tror att jag är mer rädd för att datorer gör oss korkade i så fall. Att vi blir sämre på att läsa, sämre på att skriva. Språkmodellerna är på många sätt språkets motsvarighet till miniräknare i matten. Och miniräknare har gjort oss sämre på att räkna. Det har gjort att vi kan göra mycket mer, jättebra, men också att vi tappar bort multiplikationstabellen. Och språket är bärare av tanke. Blir vi sämre på språk så är det mycket som kan gå förlorat för människan. Och det vore ju jättesynt.
Ja.
Så ska vi inte ha det.
Så ska vi inte ha det. Men jag kan garantera att man blir smartare av att läsa boken AI för nybörjare av Johan Falk. På papper. En ytterst njutsam läsning. Och med det så vill jag tacka dig för din medverkan i podden, Johan. Tack så mycket.
Stort tack.
Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.